Kristus, kom med ditt liv ibland oss. Vi välkomnar dig, vi vill välkomna dig nu och alltid. Tack att du möter oss även när vi försöker stänga våra dörrar, så välkomnar du oss. Tack för allt i den här gudstjänsten som får påminna om det. Bönerna, lovsångerna, bordet, gemenskapen. Och tack för det lilla som den här reflektionen och den här liknelsen framför allt kan få bidra till allt det goda du vill påminna oss om. Idag och för evigt. Kom med ditt liv ibland oss. Vi välkomnar dig, kung Jesus. Amen. Vi har kommit fram till en liknelse som har rubriken, tror jag, liknelsen om de 10 punden. Det där är ju ingen historiskt korrekt bild, men ni förstår. Jag tänker att vi läser den här liknelsen tillsammans på en gång. Det ligger ju lite biblar fram, men den kommer också att projicera sig. För de som hörde detta berättade han också en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Han sa, en man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem, gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och när han hade rest skickade de sändebud för att säga, honom vill vi inte ha till kung. När han sen kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer. Den första infann sig och sa, herre, ditt pund har gett 10 pund i vinst. Då sa han, bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått och nu ska du få härska över 10 städer. Pausa här bara och tänker, är det en gåva verkligen? Vilken administration. Så funkar min hjärna. Ja, ja. En annan kom och sa, herre, här har du ditt pund. Eller här har du ditt pund, herre, har gett 5 pund. Till honom sa han, du ska få 5 städer under dig. En annan kom och sa, herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. För jag var rädd för dig. Du är ju en hård man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Han svarade, jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare. Du visste att jag är en hård man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnar du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem. Och han sa till sina män, ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de 10 punden. Herre, sa de, han har ju redan 10 pund. Jag säger er, var och en som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn. Det är ju så härligt dramatiska de här liknelserna, tycker jag. Man kan liksom se filmen framför sig nästan. Direkt innan den här liknelsen så har Jesus gjort några saker. Om man tänker på sammanhanget, jag tror det är inte helt oviktigt. Inte minst i den här delen av Lukas evangelium. Först har han utmanat en rik man, en rik upphöjd man, att sälja allt han äger och ge till de fattiga och komma och följa honom. Jesus har efter det för tredje och för sista gången förutsatt sitt eget lidande. Tredje och sista gången. Och så har vi till sist berättelsen som går liksom rakt in i den här. Det är därför folk hörde detta, och detta, det är det här mötet som Jesus har med tullindrivaren Zacchaeus. Det hände direkt innan det här. Och upplösningen på det där är väldigt dramatisk och ganska utmanande. Avslutas, eller mot slutet så säger Jesus de här sakerna om Zacchaeus, om det här mötet med tullindrivaren. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och för att rädda det. En sån där jättevälbekant evangelieberättelse, eller hur? Zacchaeus tänker jag att många av oss känner till, men vad har han gjort? Jo, Zacchaeus har påbörjat i det här mötet med Jesus en omvändelse. En ekonomisk omvändelse, en social omvändelse, en andlig omvändelse. Han avskriver skulder, ger tillbaka saker. Framförallt så välkomnar han Jesus in i sitt hus. Han vänder sig bort från ett trasigt, orättfärdigt, orättvist system, och han vänder sig till det Jesus kallar för Guds rike. Och Zacchaeus välkomnande chockar ju åhörarna. Han är också en son till Abraham. Det finns ett eko här som den liknar sig. Jag predikade över för ett tag sedan om en annan rik man och en tiggare som heter Lazarus. Så hamnar de i dödsriket, bägge två. Den rike mannen sitter och plågas. Ännu en sån här dramatisk liknelse. Och den fattige mannen, han sitter, det beskrivs nästan som att han sitter i Abrahams famn. Så vad det betyder är att han är kopplad, han tillhör familjen, han tillhör folket. Han är rotad i Gud, han är också ett Abrahams barn. Och nu säger Jesus det till en tullindrivare, en överlöpare, en förrädare, en som jobbar med ockupationsmakten och tjänar pengar på det. Det är klart att folk lyssnar nu när han går vidare och börjar berätta den här liknelsen, eller hur? Full koncentration. Det händer innan, efter den här liknelsen. Vad händer då? Jo, då är Jesus på väg till Jerusalem. Först då han på Olivberget och ser ut över staden, och så gråter han och säger: om du visste vad som ger dig fred. Men nej. Så tågar han in i staden. Det ropas Hosianna. Han tas emot som en kung, fast han rider på en åsna. Och så går han in i staden, han hamnar i templet, han upprör templet, han får till och med templets aktivitet att upphöra, det religiösa och det politiska centret. Han säger: det är jag som är det bultande hjärtat, det är inte templet. Sådär. Så han tågar in, han förlöjligar makten samtidigt, för att de brukar rida in på stridshästar och vara alldeles pampiga. Han kommer in på en åsna. Allt det där händer, och till sist så korsfästs han. Han stöts ut ur det här systemet. Det är som att Jesus fortsätter och accelererar i sitt liv och i sitt berättande hur Jerusalem i hans livsgärning kommer att bli en motståndets, förkastandets och lidandets plats. Och det är så Guds rike kommer. Inte som de som lyssnade till honom tänkte sig. Vi hörde det liknelsen. Nu kommer nog Guds rike här. Det är sammanhanget. Därifrån kommer vi och dit är vi på väg. Och liknelsen i sig då, hur ska vi läsa den? Ja, den vanligaste tolkningen, det är en sån här liknelse som faktiskt har lästs på olika sätt. Det har man upptäckt när man har suttit med sina kommentarer och slitit sitt hår. Den vanligaste tolkningen, det är väl kanske den att kungen, han som reser iväg och kommer tillbaks som kung, det motsvarar Jesus Kristus. Och att de olika tjänarna, eller slavarna, för det är precis samma ord som översätts som det, att de motsvarar Jesu efterföljare som har fått gåvor att förvalta för Jesus skull, för Guds rikets skull. Och sen när han kommer tillbaka en dag, ja, då kommer han att bedöma, kanske till och med döma då, hur vi hanterat de där gåvorna vi har fått. Har de vuxit eller inte? Har vi tagit vara på vårt pund? Jag kommer använda en annan läsning av det. Bara så ni är beredda på det direkt. Sådär. För det är fullt möjligt, jag avslöjar det nu så slipper ni känna er förvirrade. Det är inte säkert det är den bästa liknelsen. Men jag tänker att det här är en del av liknelsernas rikedom. Vad är det inte det? Det finns dörrar att gå in i och läsa dem. Och det gäller egentligen hela bibeltexten. Så länge läsningen riktar oss mot det som har med Guds rike, Guds goda att göra, så är det faktiskt möjligt. Så jag ska välja en annan ingång här. Och den är nästan tvärtom då, för här står mannen som reser iväg och får kungavärdighet då, som en slags representant för det system och det makt som Jesus allt mer öppet har utmanat och till och med ryckt folk ur händerna ur. Va? Zacchaeus är ett sånt exempel som kommer precis innan det här. Ett system eller en makt som han liksom snart öppet konfronterar och besegrar i Jerusalem, även om det inte ser ut som en seger såklart. Och här blir då den här tjänaren eller slaven som inte investerat och skapat tillväxt. Han blir en representant i någon slags negativ mening då, för ett icke-deltagande i systemet. Och i någon slags positiv mening, och det här är väl viktigast, så blir han en symbol för någon slags motståndsrörelse. Som jag tror att vi måste tänka oss då, att skaran av Jesus efterföljare står som representanter för också. Eller de som utgör den. Alltså det är något som är förenat med risk, med fara och med val. Så han väljer något här också, att välja bort någonting. Och även om det möjligtvis inte är den rimligaste läsningen, det kan, varken kan eller bör jag slå fast om det är, så tänker jag att det är en god spegel på en läsning som då som Jesus som kungen. Det finns liknande poänger att dra. Anledningen till att jag väljer den också, det är ju för att jag tycker att den har öppnat mina ögon också. För den här kontrasten och spänningen och konflikten som finns mellan Guds rike och den värld vi lever i, som påverkas väldigt mycket av system och makter som skapar en orättfärdig värld. Va? Och jag tänker att den har för mig en belyst att det, hur det går att leva i den här spänningen. Är det ens möjligt? Jo, jag tänker att det ska vara det. Jag tänker att det är de här det alla liknelser gör, det är att de liksom betonar att det finns någonting här. Den världen ni lever i, det är den ni lever i. Ni kan inte fly från den. Vi omringar, det spelar ingen roll hur vi gör. Och ibland måste vi göra det bästa i den, men ibland så finns det ett annat val, och det är att gå tvärt emot den också. Och vi har flera gånger sagt det här om liknelsernas funktion. Det står, tror jag, i vår predikogruppsplanering. Så jag tänker jag ska citera det. Det kommer upp här. Det låter väl lite tekniskt, men det här är poängen, tror jag, med liknelserna. Jag bara påminner oss om det igen. Alltså liknelsernas syfte och funktion är att de syftar till att hjälpa människor att föreställa sig, till att börja med. Det måste hända något i sättet vi tänker. Att föreställa sig en annorlunda verklighet än den de såg som normal och normativ. Och att gensvara på den verkligheten, alltså som det som Jesus beskriver som himmelriket eller Guds rike. Och gensvaret är det vi skulle kalla för omvändelse. Alltså ett byte av världsbild, byte av inriktning som till sist ser ut som någonting. Det måste se ut som någonting, annars är det ingenting. Jesus efterföljelse. Så vad säger då liknelsen om allt det där, om världen vi lever i, om efterföljelse? Som då möjligtvis den här tredje slaven, kan vi väl kalla honom för, då står som representant för. Vad säger de om din och min efterföljelse mitt i världen? Alltså det som jag alltid försöker göra, den säger ohyggligt mycket mer än vad min lilla flik av sanningen som jag försöker lyfta fram här kan säga. Men jag kan i alla fall säga det här. Det här att liknelsen har ett perspektiv, och det är ett profetiskt perspektiv. Man ska försöka förklara det, eller ja, det står ju där. Den där tavlan är egentligen ingenting med det att göra, men den en talare använde igen av samma konstnär som för några veckor sedan, som heter James B. Youngknecht. Det där är ju en Emmausvandringstavla, där ser ju den observante. Men jag tänker det är en bra bild, för de där människorna går med Jesus och de tänker att världen ser ut på ett sätt efter allt som har hänt under påsken. Sen upptäcker de genom att gå med honom och lyssna och bli lyssnade på att nej, vänta nu, det kanske inte är så här det ser ut. Och så vänder de tillbaks till Jerusalem. Världen är densamma, men ändå annorlunda. Det är en bra bild av det här med liknelserna. Liknelsens perspektiv är profetiskt. Och då menar jag ungefär det som står där då, gissar jag. Så profetiskt är det mening Jesus själv har givit innehåll åt i sitt liv. Det vill säga att leva, agera och tala på ett sätt som kritiserar det där med business as usual. Sättet det här är på, det är sättet alltid kommer vara på. Det är inte det bästa som finns, men vi orkar inte föreställa oss något annat, så vi får göra det bästa av situationen. som kritiserar dig och samtidigt lever och agerar och talar hopp och energi för förändring. Så kommer ni ihåg vad jag sa om liknelsernas syfte och funktion? Va? De väcker vår föreställningsförmåga. De manar till omvändelse, till engagemang. Det ser ut som någonting. Liknelsens perspektiv är profetiskt på det viset att den riktar kritik och den förser med hopp samtidigt. Vi är mycket dåliga som människor att hålla ihop de där sakerna. Antingen så fastnar vi i kritiklån och säger allt är dåligt, usch, världen är dålig, usch, usch, det här är inte bra. Eller så hamnar man i den andra lådan istället. Jesus håller ihop dem och det är det liknelsen manar oss till. Så jag ska försöka säga något om det där genom tre saker som har för det första med sanning då, eller med språk att göra, men med sanningssägande att göra. För det andra med motstånd och efterföljelse att göra. Det ser ut som någonting. Va? Och till sist det där faktumet att efterföljelsen bjuder oss att göra val. Och val har ofta med en kostnad att göra. Du väljer bort någonting, även om du kanske inte gör det medvetet. Jag kanske speglar lite av det du sa i början här, Andreas, också. Va? Det finns ett val. Så liknelsens perspektiv är profetiskt. För det första, då, den här tredje tjänaren, han talar sanning. Om vi tänker oss den här läsningen. Då. Han gör det som ofta är helt nödvändigt när det gäller att skapa förändring och tala om det nya som kommer. Va? Det som är en del av den profetiska gåvan för den här världens skull. Han ger alltså språk för den osminkade berättelsen om hur hans husbonde, eller den här mannen som får kungavärdighet, får sitt kapital att växa egentligen. Och han ger språk för den där nästan helt konsumerande rädslan, stressen och fruktan det skapar. Det är ett oerhört talande citat där han säger: här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. För jag var rädd för dig. Du är en hård man. Du tar ut vad du inte satt in och skördar vad du inte har sått. Men den här kungen, han säger ju inte emot. Han bara bekräftar att ja visst, det är så det är. Du är en dålig tjänare. Alltså tjänaren eller slaven borde enligt systemets logik ha vetat bättre helt enkelt. Varför har du inte åtminstone satt in på banken? Så. Och så tas allting ifrån honom. Allting tas ifrån honom. Och så lämnas vi med de där kalla, hårda orden som bäst beskriver det här systemets logik. Då. Var och en som har, han ska få. Men från den som inte har, från honom ska tas också det han har. Sådana dubbelmacka utav jobbigheter. Och så ska vi komma ihåg vilka extravaganta belöningar de som gjorde rätt fick. Va? 10 städer. 5 städer. Men tricket här då, om vi följer den här läsningen, det är att liknelsens åhörare, alltså de som har varit med och sett det som hände i mötet mellan Jesus och Zacchaeus, men också du och jag, vi vet ju redan, vi är inbjudna att se att den logiken, den är inte Guds rikets logik. Vi har genomskådat den. Och än mer, finns det då ett ansvar i att tala sant om hur systemet allt för ofta fungerar, inte alltid. Alltså att låta vårat språk formas av Kristus så att vi kan ge den osminkade berättelsen om våra system och om oss själva. Jag tänker att gudstjänsten formar ju ett språk i oss som är helt annorlunda. Man brukar alltid säga att det är fascinerande att man kommer till en plats varje vecka där man talar välsignelse över varandra. Det gör man inte så ofta. Man säger Guds frid. Och så vidare och så vidare. Så det här liknelsens perspektiv där det ger oss, det är ett profetiskt perspektiv, alltså att kunna både kritisera och att ge energi och hopp. Och för det första så har det med språk att göra. Det här tror jag är viktigt, alltså det är, att kunna tala riktigt i en värld, det är jättesvårt. Och vi lever i en tid och en kultur där det här med sanning har en utsatt position. Hur talar vi på ett sätt som ger liv? Det är oerhört viktigt, va? Men det är en annan predikan. För det andra då, det här med efterföljelse och motstånd, det ser ut som någonting. Det är en del av den här tredje tjänarens eller slavens, tänker jag, profetiska efterföljelse. Att de här punden inte sätts i arbete i enlighet med systemets logik. Och i den här predikoserien så har vi, eller kanske mest jag då, för jag har pratat om pengar hela tiden. Men det ska bli skönt att predika om något annat sen. Det ska vara som en passus. Men i alla fall, jag har pratat mycket om det här som jag nämnde innan också, att våran kallelse, vi lever i den här världen, vi omringar, vi kan inte göra någonting, vi är del av den och det är som det ska, tänker jag. Och då ligger det på oss väldigt ofta att bygga ibland väldigt små tecken på det nya mitt i det allt mer stelnande ruinerna utav det gamla. Men ibland är det ju nödvändigt med tvärt motstånd. Jag kommer väl återkomma till det lite grann kanske snart. Alltså placera punden i en liten handduk. Eller i motsvarande liknelse hos Matteus. Där gräver han ju ner myntet. Dessutom. Att göra det, det säger någon slags handling nej till ett system som domineras av ändlös och okontrollerad åtrå. Mer. Mer. Av ändlös och okontrollerad produktivitet. Måste göra mer. Måste jag, om jag sitter still så halkar jag efter. Och av ändlös därför och okontrollerad rastlöshet. Alltså om jag sitter still så jag förlorar nog. Jag missar nog någonting nu. Och det som händer då är att det vi kallar för vila blir lyx. Det blir ett uttryck för lathet. Det finns ett väldigt roligt meme som jag har slutat använda därför att det är för jobbigt. Jag tror det var någon som antingen var på Twitter eller Instagram som skrev att vara en vuxen, det är att varje dag säga jag ska bara göra en sak till, sen kan jag ta det lugnt ända tills man dör. Alltså man fnissar, men det är också lite sant, va? Är det inte det? Det är svårt för oss det där. Och det har vi också pratat om innan. För en värld som är definierad väldigt mycket och dominerad av det där, det är det som Jesus kallar för mammon. Så jag kan inte gå in på det mer, det har jag också pratat mycket om. Men att leva i en sån värld, dominerad till viss del av såna krafter, det är ett jättetungt ok för människa. Det är ett otroligt tungt ok för skapelsen. Och det märker vi. Vi ser det. Han har ju sagt flera gånger i evangeliet att det där kommer inte att överleva. Dess dagar är räknade. Lukas har visat i sin berättelse små, små tecken av det. Senast då Zacchaeus inom det här. Va? Vägen ut kanske är, skulle man kunna säga, att ta på sig Jesu ok istället då, som är lätt. Att gå i hans rytm. Fritt och lätt, men ändå kostsamt. Och det är det tredje då, om det här är ett profetiskt perspektiv. Det handlar om sanningen, det handlar om vårt språk, det handlar om att det ser ut som någonting, att det ibland finns ett motstånd i det. Och då är vi framme, apropå kostnad, vid det här med efterföljelse, val och konsekvens. Och det måste ju bli så alltid, för att det vi talar om här, det hör inte hemma framförallt i idéernas värld, det hör inte hemma i åsikternas värld. Det ser, som jag sa, ut som någonting. Precis som liknelsernas syfte påminner oss om, gensvar, och det är det vi skulle kalla för omvändelse. Och det pågår ju hela livet, det går inte jättefort över en natt. Men det är ett byte av världsbild och inriktning som till sist ser ut som Jesus efterföljelse. Men den här liknelsen berättar ju inte mer om den tredje slaven här än att han vägrar samarbeta. Och det, då går liksom hans väg utanför det här. Mer får vi inte reda på av den här liknelsen. Men vi förstår ju att han gör ett val här. Ett livsavgörande val. Och att det valet utifrån sammanhanget här pekar på Guds rike då, om vi väljer den här läsningen av liknelsen. Och då får man ju bli lite konkret. Det landar ju en fråga när jag satt och höll på med det här. Ja, men vilka val? Vilka små val, vilka stora val har vi gjort? Kanske står vi mitt i dem, kanske ser vi dem framför oss. Val som är konsekvenser av den här Jesus efterföljelsen. När har vandringen med Kristus gjort det nödvändigt för dig att byta riktning, att gräva djupare, att ändra förhållningssätt? Fast det har lämnat dig med en känsla av osäkerhet. Vad ska det här bli? Vi kanske inte alla får höra det som den här rike upphöjde mannen får höra några verser innan det här. Sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Men det finns ändå trösklar för oss allihop som vi går över då och då i livet. Vilka är de för dig? Jag försökte tänka tillbaks själv på de där. Och de känns så futtiga, men de är avgörande. Jag tänker tillbaks och sett ut de senaste 10 åren. Man har liksom, ja just det. Vi gjorde ett val som innebar att vi flyttade från där vi bodde till ett annat land och gav upp förmodligen sammanhang som var socialt trygga och säkra för oss. Ekonomisk trygghet. Tjuff! Befunnit mig liksom i stridszoner för att försöka upptäcka vad fred är. Jag har levt i kommunitet med andra människor jag inte har valt. Och även om vi har upptäckt längs resan till exempel att vi kommer nog inte bli en normal inom citationstecken familj, så har vi upptäckt att familj kan se ut på många sätt genom liv i gemenskap med andra. Jag har upptäckt att freden, den kommer så oerhört långsamt att man nästan vill ge upp. Och det är som det ska. Alltså massor med sådana saker, va? Vilka val har du gjort? Alltså kom ihåg dem. Det kan vara en liten positionsförändring för 15 år sedan som fortfarande påverkar. Det kan vara stora saker. Ibland drabbas jag av situationer som tvingar oss till val. För det finns en kostnad, va? Om vi väljer så väljer vi också bort. Om vi väljer Kristus så väljer vi också bort annat sådär. Den tredje slaven utesluts ur det här systemet. Det blir en av hans konsekvenser. Men det är ju den här mannen som då i den här läsningen av liknelsen är våran dörr in i liknelsens värld. Och liknelsens värld, vad det är, jo, det är det som är Guds rike. Han berättar en väg och en värld annorlunda än den som kungen står som symbol för. Kanske säger en del som har kommenterat den här texten då att han till och med speglar Kristus i den här liknelsen. Att det är helt upp och ner jämfört med en vanligare läsning. Det vill säga, Kristus är ju den som utesluts. Han är den som stöts bort efter det här. Han korsfästs och han dör. Han blir av med allt. Det speglas när Jesus rider in i staden. När han går in i templet, avbryter dess funktion, utmanar makten och korsfäst kastas ut i mörkret. Kan det vara så att den riktiga kungen utmanar systemet, spränger det inifrån så pass att systemet stöter ut honom? Jag vet inte. Det här kan ju vara en rimlig läsning av den här liknelsen. Att det är en profetisk dörr in. Det är sånt som har med vårt språk att göra, med sanning att göra. Med hur det ser ut att göra, med val att göra. Han har påmint mig om det i alla fall. Och som Amanda påminner oss om förra veckan. De här liknelserna målar upp en värld som är upp och ner. Vi ska inte glömma bort det. Alltså vi vänjer oss lätt med att det inte ska behöva vara det. Så kommer de här liknelserna att uppröra oss lite grann. Och vi vänjer oss ju bara vid att allting är upp och ner genom omvändelsens långsamma liv. Där måste vi hjälpa varandra. Så att vi blir, jag brukar säga, levande liknelser också. Just det, det ser ut som någonting. Det behöver inte vara hyperspektakulärt, men det ser faktiskt ut som någonting. Att vi blir liknelser, vi blir Guds språk. Profetiska tecken kanske då. Av sanning, av hopp och av salt kritik möjligtvis. Ska vi be? Och vi ber igen, kom med ditt liv ibland oss. Vi vill välkomna dig, kung Jesus. In i våra liv, in i den här församlingen, in i den här staden, in i den här världen vi lever i. Tack att du är världens ljus. Tack att du är världens hopp. Och att du bjuder in oss till det där äventyret. Den där ovanliga, spännande, farliga upplevelsen med inslag av upptäckter och strapatser. Så ge oss mod och ge oss vila och ödmjukhet i det. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.